Thomas Bolme läser De tre musketörerna av Alexandre Dumas i översättning av Sven-Christer Svan.
Kapitel 1. De tre presenterna. Den första måndagen i april 1625 jäste det i den lilla staden Mung. Man kunde tro att det utbrutit inbördeskrig. Många rika borgare på huvudgatan som såg kvinnor och barn rusa förbi med rop och skrik drog hastigt på sig sina läderharnesk och grep efter en musköt eller lans för att känna sig tryggare. Sedan uppsökte de värdshuset Muntra Mjölnaren där upphetsade stadsbor strömmade till från alla håll. Det var vanligt med panik och uppståndelse på den tiden. Varenda vecka fick man göra anteckningar om sådant i stadsarkiven. Det var många högt uppsatta ädlingar som råkat i luven på varandra och kungen låg i fejd med kardinalen medan Spanien låg i fejd med kungen. Hugenotterna protesterade mot katolska kyrkan. Och vid sidan av små och stora härar fanns det hopar av kringdrivande tjuvar, tiggare och skurkar av alla dess slag. Borgarna väpnade sig mot packet och hugenotterna och ibland mot kungen också. Men aldrig mot kardinalen och kungariket Spanien. Eftersom borgarna varken kunde se spanjorernas röda och gula flaggor eller män som bar kardinal Richelieus dräkt, tyckte de att det var bäst att gripa till vapen och samlas utanför värdshuset. Så snart de kommit fram till värdshuset hittade de orsaken till ståhejet. Det var en ung man i 18-årsåldern som kom ridande genom stadsporten. Han var lång och gänglig, klädd i en nött och bleknad blå väst, bruna byxor och bruna läderstövlar. Ansiktet la man genast märke till. Det var smalt, solbränt, med höga kinnknotor som fick honom att se slug ut. Men ögonen var ärliga och blixtrade av intelligens. Näsan var krokig men fint tecknad och han hade en typisk gaskonjarhaka, kraftig och framskjutande. På huvudet bar han en basker som är så typisk för Gascogne, och i den hade han stuckit en sorts fjäder. Man skulle inte kunnat ta miste om var han kom ifrån, även om han lämnat basken hemma. En ovan iakttagare skulle kanske ha tagit honom för en ung bondson, men hållningen var järv och utmanande, och han bar på ett långt svärd, som dinglade kring vadorna på honom när han gick och daskade mot hästens borstiga fäll när han satt i sadeln. Och det var faktiskt hästen som hade väckt uppseende i staden. Det var en liten klippare till häst, drygt dussinet år gammal, med gles svans och stora knölar på benen. Den traskade dystert fram med en genomsnittsfart på 7 kilometer i timmen. Huvudet hängde så lågt att man ingalunda behövde hålla det nere med hjälp av en språngrem. Tyvärr var det ingen som fäste sig vid hästens goda egenskaper. Man såg bara den fläckiga fällen och den besynnerliga gången. På den tiden var alla människor hästkännare och bara en kvart efter det att ynglingen ridit in i staden hade man börjat håna inte bara hästen utan ryttaren på köpet. D'Artagnan, för så hette han, tog mycket illa vid sig. Han var en utmärkt ryttare, men han visste att han såg löjlig ut på den hästen. Han hade lidit svåra kval när hans far trugade på honom den. Det hjälpte inte att den var värd sina 20 livr. Jag använder de gamla myntsorterna, då ingen riktigt kan säga hur mycket den tidens pengar skulle varit värda i dagsläget. Det hjälpte inte ens att hans fars goda avskedsråd var mycket mer värda än så. Min son, hade den gamle mannen sagt. Den här hästen såg dagens ljus i mitt stall för nästan 13 år sedan och har varit hos oss sedan dess. Bara därför måste du älska den. Dröm inte ens om att sälja den. Låt den leva sitt rika liv och stupa lycklig i din tjänst. Om du tas emot i kungens hov, och det bör du, för du är av gammalt adelsblod, så ska du uppträda värdigt men bestämt. Tål inga fasoner från någon annan än kungen och kardinalen. Dina förfäder har tjänat kungen sedan 500 år, glöm inte det. Kom ihåg att i dagens läge är det bara modiga män som kan göra karriär. Om man darrar på manschetterna...